Tack Johannes. Vi börjar med att be. Tack Herre. Tack att du är här. Tack att du är här för att du vill möta oss var och en. Nu ber jag att vi ska ta emot av det som du har att ge oss den här dagen, Herre. Det kan vara ett litet ord. Det kanske är någonting i det Johannes har sjungit här, något i någon lovsångsstrof som du kommer börja med den här veckan. Eller så är det någonting i det som jag kommer dela nu, Herre, som kanske får börja gå eller som väcker något i ditt liv, Herre. I någons liv. Så kom du heliga ande. Vi välkomnar dig. Amen. Ja. Jag började jobba den här veckan. Det är min första arbetsvecka efter semestern. Och jag vet inte hur det är för er. Om ni kommer tillbaka till jobbet med full kaliber. Men jag känner mig lite sådär, lite ringrost. Det får man säga det till församlingen. Ja, nu säger jag det. Det var så. Även om jag har haft en bra ledighet. Men så känner man sådär, oj, nu är det så mycket att ta tag i. Jag har ju hört att det har liksom gått jättebra hela sommaren. Men nu har vi ju en hel höst som ska planeras. Det ligger ju lite på mig att ordna det där. Men det gör jag med glädje. Men det är ändå där man ska liksom komma igång. Och så kommer jag till kyrkan och så gick jag in på expeditionen. Och så låg det några dagen där. De var inte liksom precis från veckan utan det var från mitten av sommaren. Och så föll min blick på en krönika från en kvinna som heter Emma Audas. Rubriken var "Allt hänger inte på mig". Det var väl en bra rubrik. Nej, men jag läste den där i alla fall, kände att det liksom talade lite till mig. Och den där krönikan fick mina axlar att sjunka. Och så kände jag så här, det här grejer vi. Inte jag, inte några få, utan vi. Vi som är församlingen. Som består av en massa olika människor med olika egenheter, styrkor och egenskaper. Tillsammans är vi med och bygger den här församlingen. I krönikan som hon skrev så inledde hon med att hon redan som 14 år möttes av personlighetstest i den församling hon tillhörde. Tänk att det är någon sån här andliga gåvotest. Det finns säkert någon här som har varit med om det. Och det var liksom lite upp till henne att ta reda på vilken roll hon hade i församlingen. Kan man känna sig lite bävande inför. Och så skriver hon just det, men att det egentligen inte finns någonstans i Bibeln som talar så mycket om att det är vårt uppdrag att ta reda på vilken roll vi har, utan betoningen istället som Paulus lyfter fram, att vi delar den gemensamma kallelsen som nämligen handlar om att komma närmare Jesus. Men jag tror vi är många här som kan känna att det är svårt att bära allt, för vi ska inte det heller, eftersom vi har olika egenskaper, olika kallelser och olika gåvor. Men ändå är det så lätt att titta lite på varandra och känna, jag borde vara så där, jag borde kunna det där. Och så gör man inte riktigt det. Slutsatsen som Emma drar i den här krönikan, det är just det. Att vägen att acceptera det vi inte kan är just den att vi är lemmar i en kropp. Där varje lem har sin unika uppgift. Allt hänger således inte på mig. Allt har inte anförtrotts mig. Och inte heller den jag beundrar allra mest har allt anförtrotts. Bygget är gemensamt. Och Gud är den som ytterst bär ansvaret. Men nu är det ju så här, jag är pastor här och jag förstår ju att det hänger lite mer på mig kanske. Men vi gör det här tillsammans. Det här bygget är gemensamt. Rubriken för den här söndagen är Tro och liv. Och en av texterna är hämtade från Jakobsbrevet, kapitel 1, vers 22-25. Och ni kommer känna igen det här, tror jag. Bli ordets görare, inte bara dess hörare. Annars tar ni miste. Den som hör ordet men inte gör vad det säger, han liknar en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte. Han ser sig själv, men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. Men den som har blicken i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den och inte glömmer vad han har hört, utan verkligen gör något, han blir salig genom det han gör. Bli ordets görare, inte bara dess hörare. Annars tar ni miste. En man som just lät det här ske, som lät Jesu ord få konsekvenser i sitt liv, det var tullmannen Zacchaeus. Ni vet den lilla mannen som var kort i växten. Det vet vi om. Han klättrar upp i ett träd. När Jesus är och besöker staden Jeriko, så stannar Jesus nedanför trädet där Zacchaeus sitter och ber att få komma hem till Zacchaeus och gästa honom. Jesus gör det. Och det får konsekvenser att Zacchaeus tar emot Jesus i sitt liv. Men det stannar inte därvid, utan det här mötet med Jesus får också drastiska konsekvenser för Zacchaeus liv. Han förstår att hans liv behöver ändra riktning. Att han har tagit emot och det han har hört och det Jesus har sagt, det måste få konsekvenser i hans liv. Han jobbade som tullman, han hade inget gott anseende, han lurade många människor på pengar och han stod många i skuld. Och det här känner han att han behöver göra upp med. Så han ger tillbaka, och han ger tillbaka fyrfaldigt till dem som han har tagit ifrån. Det här är en väldigt tydlig bild av vad ett lärjungaskap kan få innebära. Vad det kan innebära när vi vänder om, när vi tar emot Jesus i våra liv, och hur vi liksom får förändra vårt sätt att leva. Och jag tror vi alla kan dela med oss av, eller vittna eller berätta om, hur vår tro fått konsekvenser för vårt agerande i vårt liv. Hur vi har valt att handla i en situation för att det har liksom, och det har styrts av vår tro, för att vi vet att så här hade Jesus gjort. En del av de där situationerna kan vi se tillbaka på med stolthet. Och andra gånger så har vi misslyckats. Och det kanske är saker som vi känner ganska stor skam inför. För vi har brustit. Och visst är det så att Jakobs ord om att bli ordets görare och inte bara dess hörare får oss alla att känna oss lite illa till mods. För det utmanar oss. Det utmanar mig jättemycket i mitt liv. För vi tycker det är svårt. I alla fall jag. Det är lite som Paulus säger i Romarbrevet 7:19. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Och den där brottningskampen pågår ju ständigt. Att försöka följa Jesus, göra det som är rätt och det som är sant. Det kostar på. Det är utmanande. Det är svårt, vi misslyckas, men vi får resa oss igen. Och så får vi bara liksom fortsätta i den riktningen och lyssna till Herrens röst och hans, gå efter hans vilja. Men jag tänker också, när jag har läst den här texten, så tänker jag så individualistiskt. Jag tänker så mycket på att det hänger på mig. Och så börjar jag tänka så här, utifrån den här liksom att texten och krönikan som hon skrev, bygget är gemensamt. Gud är den som ytterst bär ansvaret. Jag tänker att vi lever i ett väldigt individualistiskt samhälle. Men när Bibeln skrevs, när de här texterna kom till, man lever i mycket mer ett kollektivt sammanhang. Jaget är inte alls så utmärkande som det är idag. Vi läser den här texten och tänker på att det här är något vi får hjälpas åt med i gemenskapen. Att bli dess göra och inte dess hörare, då känns det lite enklare, eller? I alla fall för mig. Tillsammans, som församling, får vi vara med och leva ut den kallelse som Jesus har kallat oss till. Nämligen att vara varandras tjänare. Att älska våra fiender. Att vända andra sidan till mot den som vill oss illa. Och be för den som förföljer oss. Det är inget litet som vi förväntas göra. Det är tufft. Men tillsammans med Guds andes hjälp så går det. För ett kristet liv levs ej bäst själv, utan just tillsammans i en gemenskap. där vi kan skapa riktning, hjälpa den som är svag och tillrättavisa varandra i kärlek. Men på den här vägen och på den här vandringen så grumlas ibland sikten. Det är lite som vi tappar liksom var vi är på väg. Målet är inte lika tydligt. Den som skulle vara i centrum, alltså Jesus, tenderar att hamna på sidan om allting. Och det blir andra saker som tar över. Och nu ska jag försöka ge mig på en liten liknelse. Alla bilder haltar. Men jag ska försöka för att förtydliga vad jag menar. För snart 3 år sedan så flyttade vi in, jag och min familj, min man och våra 3 barn, in i huset mitt emot. Vi bor i Linneryd på Kyrkvägen. Tänk att den ljusa, alltså den ljusgula sekelskiftesvillan mitt över vägen hade blivit vår. I 2 år hade vi väntat på den här dagen. I mitt inne vet jag inte hur många gånger som jag har möblerat de här rummen. Försökt tänka mig in hur det skulle vara att vakna i det här huset med ett enormt ljusinflöde. Gå på de vitsåpel liksom målade golven. Och det var liksom, för mig var det bara en sån, för mig var det bara Guds godhet att han hade försett oss med detta. Jag menar inte att det här skulle vara till glädje för alla, men Gud känner mig och oss, och för oss var det här som att Gud bara visade sin enorma kärlek till oss. Nu har vi bott där snart i 3 år. Jag är fortfarande otroligt glad för vårt hem. Och jag känner som ett förvaltarskap att vi får ta över det här huset. Men den här glädjen över att få bo i huset har allt mer kommit att liksom tyngas ned av allt som jag ser som behöver göras. De fantastiska fönsterna som jag bara knappt kunde drömma om. Nu ser jag bara liksom vilket jobb det kommer vara att kitta om de där fönsterna alltså, med innanfönster och allt ska målas. Jag vet inte hur många fönster vi har. Pardörrarna som liksom, vi har nästan i alla rum i nedervåningen, som jag bara tyckte var så vackra. Nu ser jag bara all färg som börjar flagna och som måste målas om. Och jag tyngs ytterligare lite över det där. Eller vår fantastiska altan som omger halva huset. Där flagnar färgen i taket och jag tänker, den skulle vi ju, borde vi ha hunnit skrapa och målat i somras. Och så är det lite som den där glädjen som jag kände från början mattas av. Och jag kan liksom bli förundrad när någon kommer och säger, wow, vilket hus! Och så är jag så här, ja, just det. Ja, det var ju så jag kände när jag flyttade in här också. Livet med Gud. Vår kristna resa, tänker jag ibland, kan tendera att följa samma mönster. Först är vi så glada. Vi är så liksom entusiastiska, lyriska, för vi har tagit emot Jesus i våra liv. Och det är nog. Jesus har flyttat in. Allt är inte perfekt, men det gör ingenting. För vi vandrar med Jesus. Sen en dag vaknar vi. Det går inte på en gång. Det kommer lite smygande. Så börjar vi se allt som är trasigt. Som känns fel och haltande. Allt känns inte lika lätt. Och personer som vi delar församling med gör inte som vi. Tycker inte som vi. Och dessutom städar vi på olika sätt. Och vi verkar prioritera gudstjänst och församling till väldigt olika. Så börjar du känna dig irriterad på dem du känner dig olik. Och det som tidigare gav dig glädje och energi börjar kosta på. Och du går inte längre med lika lätta steg till kyrkan. Kyrkan har blivit ännu ett projekt som du förknippar med plikt och arbete. Dina axlar är spända. Och det som tidigare var så viktigt att få möta Jesus är inte lika längre centralt. Och en dag kanske du vaknar upp. Precis som jag gjorde här i helgen och kände så här, men hur blev det så här? Varför? Liksom jag har fått så mycket av Gud. Jag har känt mig så tacksam för det här huset. Varför ser jag bara allt som ska göras? Så kanske du vaknar upp och känner likadant. Men hur blev det så här? När tappade jag glädjen att gå till Guds hus? Varför känner jag inte som jag gjorde från början? Jag tror jag har en hälsning till någon här idag. Det kändes så när jag tog emot det. För dig som känner så, så säger Herren, Jesus säger så här till dig. Jag står fortfarande kvar. Jag är här. Jag har väntat på dig. Hela tiden när du har städat, kokat kaffe. Oj, att det gör något som inte är som du tyckt. Så har jag gått vid din sida. Jag står fortfarande kvar. Jag längtar efter dig. Du är fortfarande det viktigaste för mig. Jag kommer aldrig sluta älska dig. För du är dyrbar för mig. Jag tror att vi alla längtar efter liv som känns sanna och äkta. Liv som är på riktigt. Inte liv som leds genom en skärm eller som inte tillåts att kännas. Liv som är i samklang med Guds vilja och som reflekterar hans vilja i våra liv. Liv som tillåts att stanna upp och kännas. Och ibland tror jag att vår tid, så som vi lever idag, kan påverka det här att även kyrkan och vår tro blir ett projekt. För livet tenderar att rusa fram som ett höghastighetståg. Och ni vet att den här bilden haltar eftersom tågen i Sverige står stilla väldigt ofta. Men om man har åkt ett X2000 och där det liksom svischar fram, så kan ibland livet kännas. Jag kan nästan med avund titta på barnen som kan tycka att en dag är en evighet. En vecka känns som ett år. Vi kan minnas tillbaka hur man liksom, när julafton hade varit, så visste man att det liksom skulle gå ett helt år liksom, man skulle vänta på den där dagen. Och nu bara svischa åren, man kan nästan inte urskilja dem. Det är som att det ena blir en transportsträcka till nästa händelse. Och så är det livet som pågår. Jag kommer att stanna upp lite extra inför en text som underbara Klara kallar hon sig. Hon är influencer, men hon är också kristen. Och hon skriver så klokt om livet. Och några rader som hon skrev var just det här om hur livet tenderar att bli en transportsträcka från A till B. Och hur hon inte ville leva så. Utan hon ville känna hur varje dag spelade roll. Hur hon inte ville vänta med finklänningen. I väntan på en fest som aldrig kan skulle komma. Eller att låta favoritkoppen stå undangömd i rädsla för att den skulle gå i kras. Eller hon vill liksom tända ljusen på morgonen för att njuta av just den morgonen. Dricka sitt kaffe gjort med omsorg. Och låta en mulen måndag i januari kännas fin och meningsfull. Och ej en dag att uthärda jakt på en annan. Jag känner igen mig i hennes beskrivning i alla fall, hur livet tenderar att vara, liksom man har sin kalender och så är det ena efter det andra som man på något sätt hastar fram till. Och hur jag längtar efter att livet ska bromsas in. Det ska stannas av. Att jag ska känna att varje dag lever jag fullt ut. Att jag får känna livet i min kropp. För jag tror det är då som vi också kommer upptäcka hur nära Jesus går vid vår sida. Hur han aldrig har lämnat oss. Hur han finns där i vår glädje, i vår frustration, i vår litenhet. När vi går fel, när vi gör fel, så finns han där för att fånga upp oss. Och jag tänker det, låt oss som församling inte tänka att det här blir ytterligare en höst som läggs på, liksom, på hög till andra höstar. Utan låt det få bli en höst där vi får leva fullt ut. Där vi tar vara på tiden. Där vi tillåter oss att stanna upp i samtal och möten. Inte tänka att kyrkaffe, det är ännu ett kyrkaffe i raden av ande. Kanske är det just där och då som du kommer ha ett förtroligt samtal med någon som du tidigare aldrig har pratat med på det viset i församlingen. Kanske vill Gud göra något särskilt just där och då. Jag tror det är viktigt för att vi behöver Genom att vi stannar upp så kan vi se varandra. Vi ser där Jesus går fram. Tillsammans så kan vi få hjälp varandra att sänka axlarna, lyfta blicken och ta emot varandra som en gåva. För det är just precis det vi är till varandra, en gåva. Och se varje dag fylld med unika möjligheter. Det är inte lätt, det tror jag inte. Och vi kommer tappa blicken och vi kommer känna oss frustrerade. Men försök bromsa in dig. Försök gå tillbaka. Varför är jag här? Varför är jag med i den här församlingen? Jo, för jag har sagt mitt ja till Herren. Jag har sagt att jag vill följa dig varje dag, varje stund. Det här är mina bröder och syster som har givits mig. De är en gåva. Jag kan inte allt. De kan inte allt. Men tillsammans så bygger vi den här församlingen. Och jag har haft en lovsång med mig när jag har skrivit den här predikan. Och det här, mer av dig Jesus, mer av dig. Mitt hjärta längtar efter mer av dig. Och låt det få vara vår bön den här hösten. Att vi längtar efter mer av Jesus i våra liv. Vi längtar efter att komma närmare honom. Det som är vår yttersta kallelse, att följa honom. Och när vi gör det så tror jag mycket av sakerna faller också på plats. Du kommer se din unika plats i det här bygget. Låt oss be. Tack Jesus. Att vi får vara en församling. Att vi alla behövs. Att vi alla med och bidrar till din församlingsbygge, Herre. Herre, du har lagt ner otroligt många och olika gåvor i våra liv, Herre. Tillsammans blir det en otroligt härlig färgpalett. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Tillsammans får vi bygga ditt rike där vi går fram, Herre. Herre, nu ber vi att den som känner att man kommer hit med tyngd eller känner att man liksom har tappat dig lite på vägen, att du återigen ska bara säga, men jag är här. Jag är här för att möta dig. Jag längtar efter dig. Jag längtar efter ditt ja, din överlåtelse. Och jag förlåter dig alla dina felsteg. Jag har aldrig krävt att allt ska gå rätt till. Men jag vill vandra tillsammans med dig. Tack Jesus att du vill vandra med vår församling. Att du är också den som leder vår församling. Du är den som går först. Vi får ta rygg på dig, Herre. Hjälp oss att underordna oss dig, följa dig och betjäna varandra i kärlek. Så som du har kallat oss till, Herre. Kom du helige, gör ditt verk mitt i din gemenskap, mitt i din församling. Upprätta den som behöver upprättas. Kom med hopp, kom med tröst. Den som återigen behöver förnya sin liksom, överlåtelse till dig, låt det också ske, Herre. Herre, du fördömer ingen, Herre. Du bara står här med dina utsträckta armar och säger, kom. Jag längtar efter dig. Amen.
Jesus är i centrum utav allt. Jesus är i centrum utav allt. Ifrån början och till slut är det bara du. Det har alltid varit Jesus. Jesus. Jesus är i centrum utav allt. Jesus är i centrum utav allt. Ifrån början och till slut är det bara du det här.